Hej och välkomna allihopa till Mer än ord, avsnitt 261. Jag och Lukas kommer vara programledare idag, men med mig har jag Hansson och Gudmarsson och Max som producerar som vanligt. Hej på er.
God kväll.
Tja.
Den här veckan har det faktiskt hänt lite saker i alla fall, så istället för prata om absurda saker på nätet så tänkte jag bara att Gudmarsson först, om man varit på lite äventyr, kan prata om det.
Jajamän.
Så först förklara vad du har gjort för någonting. Jag tror vi pratade om det förra veckan, att du skulle iväg. Så vissa veckan ska ha koll.
Eventuellt gjorde vi det. Det gjorde vi nog. Men kan jag upprepa det. Jag vet inte om det är någon som precis bara börjar lyssna på Mer än ord nu. Jag var iväg och gjorde internationell debut med bandet nere i Verona i Italien. Fantastiskt vacker stad måste jag säga.
Norra Italien, va? Verona.
Ja, precis. Det är en dryg timma ifrån Venedig ungefär med bil.
Stadens flagga är typ den svenska flaggan. Har du sett det eller?
Ja.
Det är fel på Wikipedia. Det är fan helt sjukt.
Du har helt rätt. Alltså när vi landade så liksom tittade vi ut och så såg vi både italienska flaggan, EU-flaggan och så den svenska flaggan, trodde vi. Och vi tänkte, fan är det här för någonting? Liksom, var ju på flera ställen. Vi pekade ut dem. Det var ju roligt de första tre gångerna, men sen så tänkte man, alltså nu, det här måste ju, vad handlar det om egentligen? Och sen kopplade vi då, eller vi kollade upp det då. Det är ju Veronas vapen, har ju vapenskölden och den svenska flaggan.
Korset är ju mer centrerat i flaggan och så är typ, det gula är mer typ gulgrönt.
Ja, precis. Det är lite mer urvattnad nyans nästan.
Ja, i vapnet där är det gula mer urvattnat och typ i flaggan, om man kollar på Wikipedia, då är det mer så här gulgrön. Det är lite olika, men det är lite andra toner.
Ja, men precis. Man kan ju ana att någon nyans liksom är, ja, inte helt till 100% stämmer överens med våran. Men ja, det var lite förvirrande först. Vi gjorde ju lite sightseeing i stan under fredagen.
Vad var det för klimat?
Alltså det var ju som att resa ner till sommaren ungefär. Det var mellan 15-17 grader varmt. Fint väder. Ungefär som en varm majdag.
Mm.
De sa att det hade varit kallt veckan innan, så men det hade precis vänt. Vi hade som tajmat det bra på det sättet.
Ja, när man tittar på Wikipedia, man ser så sjuka saker, typ så här Juliets balkong och så jävla arenor och så här feta katedraler och grejer.
Ja, visst. Alltså vi hade ju bara några timmar i stan. För vi hade, resten av tiden gick ju åt till att socialisera med italienska kamrater och som var, alltså otroligt, väldigt väl omhändertagna. Och sen så var det ju, lördagen gick ju åt till att, ja, delvis att sova ut och sen förbereda sig inför spelningen då. Men det var ju alltså fantastiskt vackert och Alperna ligger ju som i alldeles norr om Verona, eller vad man ska säga. Så det är, man har ju som utsikt över Alperna när man är där och man har liksom sikt, så att säga.
Väldigt nära Sydtirolen ser ut som.
Mm. Ja, där vi spelade så vi spelade ungefär vid foten utav Alperna. Det var fantastiskt mäktigt, alltså riktigt fint ställe och uppträda på. De hade det var en MC-klubb då, vad jag förstod, som de hade typ hyrt. Så det var väldigt professionellt skött också, alltihopa. Men ja, nej, vi var ju och såg den där arenan då. Tyvärr så fick man inte gå in i den. Men jag hade ju så gärna velat stått där inne och liksom där gladiatorerna stod och slogs.
Ja, men den var riktigt snygg. Men, Verona Arena.
Ja, ja, precis. Alltså den är ju så väl bevarad att den fortfarande används. Alltså Colosseum alltså,
den är ju mer väl bevarad än Colosseum, helt klart. Man tittar på bilder.
Ja, ja. Alltså den är ju i det närmaste komplett. Eller alltså tillräckligt komplett för att liksom, utan problem kunna användas idag. Och den används ju så.
Ja. Den är gammal också. Den skapades 30 efter Kristus och den är 1995 år gammal.
Ja. Det är ganska maffigt då när den har 2000 års jubileum om 5 år.
Ja, verkligen.
Men ja, vi gjorde internationell debut, vilket kändes riktigt kul. Jag är lite mosig i skallen nu eftersom det blev en del lite sömnbrist efter gårdagen. Men jag går händelserna i förväg. Det var Frangar, ett band som heter Frangar. Achiai och Vincente, några som jag inte kände till men som var fantastiskt duktiga på scen. Och Der Stürmer, som om man är liksom NSBM-entusiast så har man ju garanterat hört talas om dem. Jag såg ju
bara... Var de här, är det bara black metal förutom ni eller var det lite blandat?
Ja, det var lite blandat. Alltså, Frangar är lite thrash-aktiga nästan. De är nästan lite svåra att placera, men de har ganska speciell musik. Men jag rekommenderar dem verkligen. Tidiga Frangar är väl väldigt mycket black metal, men sen så är det lite på dem lite thrash influencer och sånt där och så.
De har många Dark Throne eller starta med black metal och sen blir thrash. Fast de kan göra på ett snyggare sätt.
Ja, det tycker jag absolut. De kör ju också mycket som ramsor och de har en skiva som heter Bomini Vincente om jag minns rätt. Och den börjar med en liksom 2,5 minuter lång ramsa ungefär på italienska. Och så har de har många liksom saker som flyglarm och tal och grejer som arbetar in i musiken på ett väldigt snyggt sätt. Det är väldigt nationalromantiskt.
Ja.
Det var ju någon låt som de körde som bland annat hette Italia Suprema. Som var riktigt bra. Nej, de gjorde bra ifrån sig. De hade faktiskt ett riktigt flyglarm från andra världskriget på scen som man liksom får... Som jag har aldrig sett hur en sån fungerar förut, men det är som en liten, eller en liten, men en ganska ordentlig pryl med en vev som du liksom får ta i och veva för att få fram det där ljudet. Det där tjutande sirenljudet.
Mm.
Det lät högt utan bara fan, men det var riktigt häftigt.
Ja.
Och så...
Var ni i första band eller?
Nej, vi var inte det. Jag utgick ifrån att vi skulle vara det, men det var Frangar som var första band och så var vi andra.
Okej.
Okay. Ja. Men vi gjorde vår grej liksom den här gången. Bättre än tidigare om jag får säga det själv. Sist vi uppträdde så hade vi inte kunnat repa så mycket som vi har gjort den här gången.
Jag lyssnade på Tiosfesten, men det var väl efter? Ni har väl spelat efter det eller?
Ja, 2 gånger efter det. Om vi inte räknar den här helgen då. Det var ju en grej som vi anordnade själva med blodtörst och sen en annan. Sen så ställde vi upp och spelade på i en Stuart Memorial 23 nere i Småland.
Mm, okej.
Och då hade ju Berserker Club, de hade ju hjälpt oss med ljud och ljus.
Mm, var det nog mycket folk där då? Liksom, hur var stämningen och så?
Ja, stämningen var ju riktigt bra. Det var 150-200 pers där ungefär. Och det var inte den högsta uppslutningen de har haft, men det var liksom ingen dålig uppslutning på något vis. De hade ju liksom ordentliga liksom öl på tapp och alltihopa. Så de hade en riktigt proffsig, det var ju en ordentligt proffsig lokal och så.
Ja, de fick serveringstillstånd från kommun. Det är kanske lite friare där nere. Ja. I byråkratfärger.
Ja, alltså jag tror att man fick ju, jag handlade ingen öl, jag fick ju sådana biljetter. Jag drack inte så mycket heller.
Det är inte bra att göra det om man får uppträda. Men nej, vissa gör väl det. Det finns ju så här typ kända exempel och så.
Ja, Dave Mustaine är ju som känd för att han super dyngrak i tid och otid. Och så, det var ju, ska jag vara därför han blev sparkad från Metallica en gång i tiden.
Ja. Jag tänker på typ Ozzy Osbourne, men han var väl typ så här, han pundade väl alltid typ.
Ja, jo.
I alla fall på senare år när man inte hör vad han säger liksom.
Ja, verkligen. Det är ett väldigt bra exempel på det också. Så har vi ju Lemmy ifrån Motorhead. Han drack ju och knarkade en hel del han också.
Rökte nog rätt mycket med tanke på hans röst. Eller hans röst kan kanske alltid vara sådär.
Ja, han rökte också.
Så jävla hes.
Det gjorde han. Ja, verkligen. Han är väldigt speciell. Väldigt speciell röst. Nej, men så stämningen var riktigt god. Och någonting som jag blev förvånad över var ju att det var ju folk som... Alltså, jag har ju alltid haft uppfattningen om vårat band att vi är liksom väldigt... Vi är väldigt små. Det är liksom ingen felaktig uppfattning. Men när man åker till något sånt där ställe och folk frågar efter t-shirts och sånt där. Och vi hade ju som inte med oss några som vi kunde sälja. För vi har inga längre. Vi tryckte upp ett 20-tal och de är borta nu. Men det var folk som frågar efter t-shirts, efter cd-skivor. Och liksom, som har sagt att det var någon som sa att de hade kompisar hemma i Tyskland som inte kunde komma men som jättegärna ville ha t-shirts. Vilket, det är liksom, det är lite rörande att höra att folk uppskattar det man gör. Det är jätteroligt.
Det är kul, speciellt med tanke på er genre. För jag skulle faktiskt vilja påstå att ni har en liten nackdel med er genre. Att just köra dödsmetall inom de här politiska kretsarna. För det känns som att antingen så är det punk och vit makt. Eller så är det typ black metal. Dödsmetall, ja. Liksom, det finns inte på det sättet.
Nej. Så jag tyckte med sig att folk var lite liksom skeptiska när vi klev på scen också. Eller skeptiska, men de avvaktande. De ville se vad vi kunde prestera. För de andra tre banden, två av dem var på hemmaplan. Och det tredje är väldigt känt och har hållit på väldigt länge. Så vi hade ju till vår nackdel så hade vi att vi är relativt nya och långt hemifrån. Så, men vi fick med oss publiken skulle jag vilja påstå. Det var bra stämning efteråt. Vi fick en del. Ja, det var musiker där jag träffat förut som sa, bland annat som såg oss i Småland. Som sa det, att det var bättre och att vi verkar ha ryckt upp oss och tagit steg framåt så att säga. Och att det var roligt att se. Och ja, det var alltihopa jag hade hoppats att få ut av det. Och det var ju liksom, ja, jag ville knyta nya kontakter med folk från övriga Europa och etablera oss lite grann som en seriös live-akt.
Jo, för att just spela live är väl lite, alltså det är ju som en färdighet i sig, för det är ju då, alltså det är inte bara att skriva en låt och spela in den, att köra den live blir ju att man måste träna på det också. Och tillsammans och uthållighet och alla små saker kring det. Det blir ju lite speciellt.
Ja, men precis. Det är ju, man tänker ju på väldigt mycket. Det är ju att man ska vara, man ska se självsäker ut, man ska vara, man ska ha en scennärvaro och man ska vara intressant att titta på samtidigt som man ska låta bra och sånt där. Och som du säger, när man skriver och spelar in en låt så har man ju generellt oändligt många chanser att ta om den. Och se till så att alltihopa blir perfekt. Medan live så är det ju, man spelar den gången. Men det är också charmen med när det är live, för att det kan bli små avvikelser till det bättre och till det sämre. Och det är därför det är roligt att vara iväg och se folk spela också.
Jo. Blev det bara prat om musik och sådär, eller blev det lite politiskt också?
Lite politiskt. Ja, det var en del politiskt. Det var ju, ja, alla var ju i samförstånd med, vi hade en gemensam världsbild och sånt där, och då folk är ju nyfikna på Sverige eftersom vi har det ryktet vi har internationellt av att vara liksom väldigt långt gångna och att saker och ting är väldigt, väldigt illa här. Så brukar folk, om de har varit här, så brukar de kommentera hur de uppfattar det, eller så ställer de lite frågor och så. Och det var ju inget undantag, utan det var ju folk som sa det liksom, bland annat att de hade varit i någon storstad och att det såg för jävligt ut, och ja, man kunde ju bara hålla med. Och andra som ställde sig mer frågan och sånt där.
Men att de hade varit i någon storstad i Italien eller?
Nej, i Sverige. Mm.
För Italien är väl rätt illa typ i Rom och sådär, med afrikaner som springer runt och så. Det är kanske lite annorlunda just där uppe vid Alperna. Men...
Jo, det har jag hört att det ska vara. Illa i Rom alltså. Absolut. Det var ingenting de kommenterade just, men det är ju ogärna någonting man stoltserar med.
Nej, så är det så. Men hur gick det att kommunicera med alla och prata italienarna engelska bra eller?
Visst, det varierat. De gick att kommunicera med. Det var inga katastrofala liksom, felkommunikationer, men man märker att de är liksom, de pratar inte till 100% flytande, men tillräckligt bra för att vi inte ska ha några problem.
Svenska är bättre på engelska, antar jag.
Ja, det skulle jag vilja påstå. Det är inte nödvändigtvis en 100% bra sak att vi matar med engelska.
Vi är bättre på att anpassa oss till kapitalistisk judamerikansk kultur. Vi vann.
Ja, men precis.
Number one, liksom. Vi och Nederländerna, typ.
Men, ja, exakt. Vi är så världsvana och coola.
Jävla duktiga, alltså.
Ja, det coolaste vore att överge språket helt och bara prata amerikanska engelska.
Jo, nej, det är bra att man kan kommunicera lite i alla fall. Annars måste man ju hitta något annat lingua franca och liksom sluta sig.
Ja, men exakt. Esperanto eller någonting.
Skapat av en jude.
Ja.
Även annars hade vi kanske blivit typ franska eller tyska, men engelska är bra på så sätt att då slipper man ha så här bråk. Om man ska typ ta franska, tyska eller italienska liksom, då har man något lite längre bort just i Italien då.
Men, ja.
Ja. Huvudsaken är att det funkar liksom.
Ja. Ja, de har ju fantastiskt charmigt språk, italienarna. De är väldigt härliga att lyssna på.
Jo, jag tycker när man typ ser italienska texter och sådär, så tycker jag i allmänhet är mest likt latin av de liksom romanska språken. Sen är det ju för att det är just Italien, men Ja, det är ett fint språk, är det.
Ja, verkligen. Och det, man märker de som har pratat mindre engelska än de andra. För de har en väldigt kraftig brytning. Och det är precis den här stereotypiska... som slutar många ord med, ja men precis, de slutar varje många ord med ett extra A-ljud.
Ja.
Och sådana där saker som är alltså det är riktigt skarpt. Kul att höra på. Ja, det är jätteroligt. Alltså det är inte på något vis vill jag göra ner dem för det, utan det var en fröjd att lyssna på.
Många svenskar har ju otrolig accent när det kommer till engelska också.
Ja, det, många vill nog inte tro det, men den är mycket mer framträdande än vad man kan tro. Ja, det gör det. Så bra är vi inte på att vara globalistiska. Nej, men det var ju riktigt kul att träffa de andra musikerna också. Som sagt, en av dem var ju någon jag har råka på i andra musiksammanhang tidigare. Så med åtminstone två tillfällen. Så nu börjar man ju nästan känna varandra. Och det var väldigt kul. Alltså namn som Der Stürmer och sånt där, det är ju väldigt anrika laddade namn inom NSBN-scenen liksom. Och då är det så häftigt att liksom få skaka hand med dem och sånt där. Och dessutom dela scen och allting. Och bara språka med dem. Och de är ju förstås helt vanliga människor, jättetrevliga. De var ju liksom ställde en del frågor om vår musik. De var ganska intresserade. Men vi körde en cover på en stormlåt bland annat. Som avslutning på... vår spelning då.
En svensk och... låt va? Alltså det svenska bandet Storm.
Ja, exakt.
Mm.
Och då var det en i... Ja, antar att jag kan avslöja det i radio. Jag tror inte att någon kommer bli sur. Men en av medlemmarna i Der Stürmer sa efteråt att det var jätteroligt att vi hade spelat den. För han har alla Storm-skivor. Och liksom, det är ett grekiskt band. Som är en jättestor entusiast när det kommer till svensk VP-musik från 90-talet. Så han har hela Storms diskografi. Jag är särskilt glad när vi spelade den.
Bra till där, för typ det känns, Sverige hade ju en rätt väldigt stor och rätt lång VP-kultur så. Alltså Storbritannien var ju ursprunget, de var ju rätt stora med Ian Stewart och sådär. Men jag tänker rent, Hansson kanske inte håller med. Men jag tycker att rent musikaliskt så är rätt mycket svensk VP-musik väldigt bra. Inte all, men mycket.
Men du försöker göra mig delaktig i intervjudiskussionen.
Nej. Jag var ställde på mig att om vi skulle sitta och så här, prata bra om svensk VP-musik här, så kanske du skulle hoppa in.
Jag vet att jag har ett stort behov av kontrasignalera.
Ja, nej, men exakt. Så jag känner att jag lägger i en brasklapp för att det gäller många men inte alla.
Jo, men nej, jag känner ändå att det är ju att jag precis som har tränat er som en hund. Det vill säga att ni tvingas lägga in brasklappen.
Mm. Alltså, jag tycker om att göra det. Man ska ju vara nyanserad. Liksom.
Ja, det är låt det aldrig säga som oss att vi inte är nyanserade.
Nej, exakt.
Ja, men ni ska trippa på tårna. Ni ska veta om att vi kommer en check om ni inte säger det själva. Liksom.
Ja. Hårda bud i Mellerud, vet du. Ja, den är det väl det kanske. Jag vet inte om du vill komma dit, men vi har ju det återkommande segmentet snutsnack.
Just det. Jag var ju så inne nu när jag pratade spelningen, så hade jag så inne i det att jag nästan hade glömt det. Men det blev ju inte en helt oproblematisk resa heller. Innan jag säger det så ska jag dock säga, apropå polis, att de som arrangerade spelningen nere i Verona, jag frågade dem om den saken. De hade en överenskommelse med polisen. De hade redan kontakt och ganska goda relationer med dem. Och sa det att, eller ja, så goda relationer man kan ha. Vilket var ungefär att de var medvetna om att den här spelningen skulle äga rum. Och de hade kommit överens om att de skulle lämna dem i fred. Förutsatt att vi höll oss för oss själva ungefär.
Men bara det,
vilket,
bara det är ju sjukt, den där överenskommelsen.
Ja, alltså det är ganska fantastiskt. Det hade ju inte, det hade varit helt otänkbart här uppe.
Ja, men jag tänker liksom så att ja, alltså ni måste vara er egen lilla hage. För är ni inte det så ska vi liksom trakassera er.
Ja, ja, det är ju...
Men det är skumt att man behöver göra så, men det är ändå imponerande att det funkar. I Sverige hade det varit mer så här att man gör någonting och så hoppas man det går bra. För vet man att man liksom förvarnar snuten så kommer de försöka hitta på någonting.
Ja, om man säger till snuten att här att ja, vi tänkte anordna den här grejen.
Ja, på den här tiden och vi ska så här och så här liksom, ja. Då kommer inte gå så.
Lovar ni att vara schyssta liksom, då kommer de säkert att bara ja absolut. Och så sen dyker de upp med kravallutrustning.
Ja, men typ.
Jag tror inte de hade gjort så mycket, helt inte om vi ägde lokalen eller lokala accepterade.
Nej, alltså spelningen så kanske går bättre, men det är väl att det känns som att det är en större risk i Sverige.
Jag tror de hade stått runt omkring och ID-kollat folk, de gjorde runt dig.
Det tror jag också. De hade, och så hade de haft några som stod utanför, så skulle de få blåsa och sånt, och alla bilnummer och sånt skulle skrivas ner. De skulle stå där liksom, de skriver inte ner utan de står med polisbilen så att den filmar alla bilar som kör ut från platsen så att de senare kan sitta och registrera i efterhand.
Ja, precis.
Jag hörde på kontrakultur där, så de satt upp typ avspärrningsband på så vissa vägar in i orten och sådär.
Ja, precis. De hade tydligen spärrat av typ alla ingångar. Ja.
Men ja, det var start. Det på när du skulle flyga också som det blev problem, eller?
Ja, vi mellanlandade i München i DDR tydligen. Och, om jag får vara sån, men det enda vi skulle göra där var mellanlanda, men när vi blev in på flygplatsen där så blev vi, en av bandmedlemmarna, han som gick in först, han blev stoppad utav två poliserna. Och de ville kolla på hans pass och så ville de kolla på hans boardingkort och fråga lite vad vi skulle göra där och vad vi hade varit och gjort och vart vi skulle åka och sånt där. Och när resten av sällskapet kom så ville de ju titta på våra papper också. Och det var ju samma gamla vanliga visa liksom. Vi vill bara titta och vad gjorde ni i Italien då? Vi sa väl lite, ja, vi var på konsert och så, ja, vad var det för konsert? Vart var det? Vilka spelade där?
Ja, hur... Ska de fråga om vad man åt igår också? Eller alltså, vad är grejen? Vart slutar det?
Ja, men precis. Och så ställer vi emot frågan vad det handlar om. Och då var det ju, ja, nej, det är en rutinkontroll.
Ja, alltså tänk om man gör det där i en rutin. Då fan, ja. Då går arbetsdagen åt mycket till just det, kan jag säga.
Ja, helvete. Ja, men alltså, då hade de ju fått en del trakasserianmälningar på sig också, skulle jag tro. Om de bara slumpmässigt, på riktigt slumpmässigt, valde ut folk till att liksom frågas ut och tas med till någon cell där de gick igenom våran packning, vilket de gjorde där nästa. Men ja, nej, de tittar ju på våra
papper. Det var nog ditt skägg, tror jag. Såg vi lite talibanisk ut.
Ja, jag tror det.
Ja.
Måste vara det. Jag kan inte komma på vad annars det kan ha varit.
Nej. Jag pratade med en kamrat som, vad heter, för en vecka eller två sedan, som åkte till ett europeiskt land då. Och då när han skulle ut till Sverige så sa de så här: hur har du råd med den här resan? Du har ju skulder hos kronofogden. Efter de hade tittat på hans pass och grejer. Så ja, det är så sjukt att de håller på alltså.
Ja, men verkligen. Nej, de... Ja.
Jag skulle ju vara lite klink där. Jag bara sagt det jävla för att jag inte betalar mina skulder.
Det hade varit smart. Den hade varit bra. Prioritera annat. Det är inget kul att betala skulder, eller?
Nej.
Nej, men det var ju en kvinna och en manlig polis då, från början. Och de tittade ju på våra grejer. Och så en av våra bandmedlemmar hade ju köpt en vinylskiva av grindcore-bandet Anal Cunt. Och det ville de ju titta på liksom. Skivan heter I Like It When You Die. Och de liksom stod och vände på skivan och så tittade på fram- och baksida och så. Och han bara, they are called Anal Cunt. Och liksom snuten bara, va? Såg det på riktigt obekväm ut och bara, jaha. Oh, did they play? Och bara, no.
Han borde vara mer obekväm med typ att hans son eller dotter typ om 3 år kan bli könsstympad och han inte kan göra någonting åt det.
Ja, men precis. Det finns...
Upprörd över något.
Det finns saker att vara upprörd över i samhället. Och ett grindcore-band som inte längre är aktivt för att frontmannen är död är inte riktigt det mest aktuella.
Ja, eller Tysklands bilproblem.
Ja, nej, precis.
Det verkar inte vara så kul. Fan, om man åker till Tyskland, då ska man hålla sig nära husen liksom. Alltid så här små... Alltid på öppningen till någon så här café eller någonting man bara kan springa in. När så här, ja, bilen den veckan kommer och kör liksom.
Ja, man måste ju se till att ha någonting strategiskt placerat mellan sig själv och förbipasserande bilar. Man vet ju inte när de flippar ur de där bilarna.
Ja, och du förbjuder dem alltså.
Ja, verkligen. Nej, de... Men de väljer att vara upprörd på folk som mellanlandar istället. Och vi fick ju sitta där och vänta och så skulle vi gå iväg. Och det kom ju flera poliser då om de skulle leda oss härifrån. Och så den kvinnliga polisen, hon liksom skulle småprata. Så hon bara, oh, is it your first time visiting Germany? Och jag liksom, alltså, vi mellanlandar. Vi besöker inte Tyskland. Vi är här på flygplatsen i en och en halv timme.
Mm.
Vi har ju inte passerat passkontrollen in i landet än. Vi är inte i Tyskland. Och typ, ja, nej. I och för sig.
Jävligt bra. Nej, så,
ja, visst. Nej, men de fotade ju våra prylar. De liksom hittade på mina bandtröjor som jag hade med mig. Och så... Tittade på en CD och frågade om det var bandet som hade spelat. Och så jag hade fått en liten pin från Skinskallklubben i Verona. Och den var de ju väldigt nyfiken på. Och liksom, ja, var det här ifrån konserten? Jag liksom, nej, jag vet inte.
Just säga det om Tyskland, att folk som har rest där förut, alltså de har ju fått så här smycken och ringar undersökta för att det varit någon runa på dem och så där. Och så här, som sagt, titta så här, tryck på kläder, om det är så här Torsteiner eller något liknande, så här massa sådana där små saker.
Ja, men visst. Alltså lustigt nog så hade jag ju de tittade ju inte på t-shirten jag hade på mig. Och det var ju den som var mest förbjuden. Som tur var så bad de mig aldrig att ta mig.
Det är svårt att hålla koll när man har tittat igenom alla 40 andra saker liksom.
Ja, men exakt.
Hej och hå. Lätt om man glömmer saker.
Ja.
Skulle de titta igenom allt, då får de ju stå där hela dagen. Då kanske de inser.
Ja,
kanske finns andra resenärer också som kan börja titta på. Vem vet.
Det blev ju liksom, de höll oss ungefär precis så länge som de typ kunde för att vi fortfarande skulle hinna med flyget vårat.
Räkna med lite extra tid om man ska mellanlanda i Tyskland eller resa överlag om man är en nation.
Ja men precis, man får ju ha det i åtanke liksom, att om du har ett flyg som ska lyfta inom en halv timme, då råder jag dig att boka någonting annat, för vi hade en timme och 40 minuter på oss ungefär, och boardingen hade ungefär, ja, den hade börjat typ. Det skulle börja om 3 minuter när vi fick gå därifrån. När de till slut avgjorde att ja, vi var ju faktiskt inte, det utgjorde väl inget hot och vi hade ju faktiskt ingenting olagligt på oss. Men däremot gick de igenom några bilder på en kamera som en i sällskapet hade med. Och där fanns det nog en del kul att titta på. Men... det skedde ju någon annanstans.
Jo.
Det kan ju eventuellt ha varit bilder på oss på scen. Där vi liksom, och jag vet inte vad som... Där kan det ju hända vad som helst.
Jo. Men det är väl lagligt i Italien?
Ja, så är det säkert. Och hur som så är det ju... hur som så var det ju i Italien. Det är ju ett helt annat land. Det är ju...
Ja.
Inte Tysklands angelägenhet.
Men det är väl som Sverige typ, så här, om du gör ett sexköp i typ så här, i utlandet och kommer tillbaka, så här, kan du fortfarande bli tagen, eller om du röker gräs i utlandet och kommer till Sverige och sådär.
Ja, så här, men precis.
Att lagar kan gälla lite andra länder och så. Det finns mycket så här, liberala konstigheter.
Men det är väl bara för att narkotikan fortfarande kvar i kroppen.
Ja, jo, dels är det det. Men jag tror jag läste någonting om det här med typ sexköp. Att Sverige ville införa typ att även sexköp i utlandet skulle vara olagligt. Men som sagt, cannabis kan ju ligga kvar i blodet rätt länge. Så.
Eller och det är ju brottsligt i sig.
Jo. Mm.
Ja.
Nej, men trevligt. Är det något mer du vill berätta?
Nej.
Din... Italienresa.
Inte just, men nu vet ju, nu fick ju polisen ny som vilket band vi spelar i och sånt där. De ville att vi skulle skriva ner det åt dem. Till och med. Så vi har nya fans där också, antar jag.
Mm, fantastiskt.
Och det är kul.
Skrev du inte alltså, det namn?
det var inte jag som skrev.
Nej, jag tänkte bara att det blir liksom permanent fel i databasen.
Ja, det är smart. Bara stava lite fel liksom.
Ja.
Ja, nej. Det, tyvärr inte. Det var inte jag som skrev heller. Så det får stå för honom.
Ja.
På det stora hela så var det en riktigt positiv upplevelse. Så jag är helt nöjd.
Mm, det är kul. Har du gjort något speciellt i veckan, Hansson?
Ja, vi var ute en hel dag igår i de västra delarna av Blekinge. Och just i norr... Alltså i hela nordsidan av Blekinge så är det jävligt öde. Och egentligen så är det bara typ nordvästra sidan. Det faktiskt finns en hel del, eller lite mer... rörelse i form av Olofström. Men vi har inte varit där på ett tag, så vi stack dit där och körde loss i hela västra Blekinge igår då och filmade lite, gjorde lite vissa aktiviteter och sånt till framtida propaganda. Men vi hade jävla flyt med vädret. Typ, för typ bara liksom 20 dagar sedan så kunde det liksom vara iskallt, men här var det liksom som att man fick klä av sig allt. Att ha underställ på sig, det var för varmt när man boxades. Så det var jävligt skönt att faktiskt svalka av sig lite. Så vi badade lite. Vattnet har inte blivit varmare. Även om det kan vara 10 grader i luften. Men det var skönt att bara liksom bada. Och sen så kliva upp. Och då var det faktiskt så varmt så att du kände inte att du behövde torka av vattnet jättesnabbt. Utan du kunde stå där och liksom, heter det, låta solen värma dig. Det är faktiskt jättemånga som jag har sett. Jag har varit ute lite i Blekinge nu. Och det har varit så bra väder så folk sitter och liksom solar som sälar. Med kläderna på och ut mot kusten och sånt.
Mm.
Alltså jag skulle säga det var liksom en sån, kan det vara 10-12 timmar vi var ute igår. Med resa då.
Men hur lång tid tog du att åka dit då till nästa tres utkant? Var det 40 minuter eller?
Nej, det är inte utkanten.
Nej, det är det ju inte. Det är lite mitt, det är ju västra.
Ja.
Men Blekinge är ju ändå lite avlägset. Men det är väl inte så lång tid. Alltså Malmö till liksom...
Malmö till Olofström. Jag skulle tippa på 1 timme och 45 minuter. Kanske lägre.
Så mycket, så långt brukar vi åka på typ månadsmöten i nästa fall.
Ja, men ni bor ju så avsides.
Ja, det är lite annorlunda. En massa skog emellan här är ju bara en massa åkrar och sånt. När jag såg artikeln som är på vänta. Det var ju fina bilder där när står boxas över någon sjö.
Ja, alltså den Valhalla eller Valhalla. Jag brukar alltid säga Valhalla, men det är egentligen Valhalla. Det heter Valhalla ättestupar. Men sen blev det nog omdöpt efter vid nationalromantiken. Den hette inte riktigt så innan. Men alltså du vet, man är ju skåning och du vet, allting är så jävla platt. Och helt plötsligt så går man ut, går man till den här platsen så har man ett 40 meter långt stup kan man säga. Och sen så är det en jättefin sjö precis nedanför som är jättestor. Och det var så lugnt och fint, det var ingen blåst och sånt. Så typ några fiskar och sånt hade stuckit ut och man kunde ju höra i princip vad de sa när de skrek till varandra. Det var helt underligt liksom. Höra det. Det var ingen liksom vind överhuvudtaget och liksom hela ytan var helt spegelblank. Och... Alltså den tittade lite på den fiskan efter vi hade slagits och sånt. Det är nog ganska gött faktiskt.
Ja, det var fina bilder var det. Absolut. Ja, nej, jag har väl inte gjort så mycket den här veckan. Förutom lite basaktivism så har vi varit på månadsmöte då. Och sen så höll Per Öberg ett föredrag om bankerna och hans situation och lite sådär. Så det kommer väl en artikel på det framöver. Men mycket av det har man ju såhär, sett och så från såhär, poddar och hans telegram och sådär. Men vad heter det här? Just det här föredraget var väldigt proffsigt gjort så. Och han gick igenom lite telefonsamtal som med banker och sånt där. Som vad heter det? Man inte har hört förut. Så det var mycket nytt och sådär. Så men det var väldigt kul att få liksom en sammanfattning. Och höra alla samtal när han ringer runt till alla banker och sådär. Så det var trevligt så. Var rätt mycket folk på vårt möte också så här. Det var mycket för att vara nästa fem. Det var kul. Men det är väl i princip det jag har gjort så.
Men känns det typ ändå frustrerande att liksom sitta där. Jag känner det när jag hör sådana människor. Det vill säga att det är frustrerande att höra liksom deras förklaringar och sånt. Du vet, man bara vill där liksom gå på och liksom sticka dit till dem och liksom sparka in tänderna och sånt.
Ja, jo, men det är ju så här klassiska kundservice-svar så. Men vad heter det? Alltså jag har ju jobbat med sånt. Och i det jobbet så måste man bete sig på det sättet. För alltså det är så här, det blir som konflikthantering och typ så här. Typ så här, för kan man inte fixa någonting? Det är så här, om han ringer in och bara så här, ja men... bankerna styrde så här, borde ni inte göra så här istället, det här är ett problem. Och en han pratade med sa egentligen bara att så här, ja, så kan det vara. Mm. Men ofta så, det var ju ett intressant samtal var ju med någon på Nordea tror jag, någon tant. Och då var det typ så här, hans bank-ID har blivit nedstängt. Och sen sa, ja men du kan få ut dina pengar om du signerar med bank-ID. Och så bara, men jag har ju ingen bank-ID, säger Per Öberg. Hon bara, okej då. Och så blir hon helt tyst. Och sen kanske 5 minuter in i samtalet kan hon säga igen då. Ja, men om du använder ditt bank-ID så. Jag har ju ingen bank-ID. Så vissa där var ju lite efterblivna. De är ju helt klart så här.
De är ju så vana med att man har bank-ID till allt.
Jo det blir som en chock. Och vad heter det? Det finns ju... en del i alla fall som inte har bank-ID. Vad heter det i Sverige? Speciellt många äldre har inte det. Men de har ju i alla fall konton och de är inte finansiellt exkluderade på samma sätt. Så då kan man ju, då kan ju banken hjälpa en. Man kan identifiera sig på andra sätt och sådär. Men just i Per Öbergs fall så blir det blir som helt kört. Och det var intressant, han också sagt att han har hållit föredrag om bankfrågan och så innan. Men vad heter det? Och då när han har hållit de föredragen så har han tagit den här finansiella exkluderingen som... vad heter det? Han har blivit utsatt nu. Han har tagit det som ett varningsexempel förut då. Och nu har det faktiskt hänt honom. Så det är ju, vad heter det, lite intressant där att just saker som internationella har varnat om. Och det är inte bara invandring och mångkultur och sådär, utan det kan vara ekonomiska grejer, det kan vara banker eller kulturella ting. Mycket av det går i uppfyllelse så. Så det är ju intressant men också hemskt att se att vi nationella har så rätt.
Det är så vanligt då.
Och det är ju Nordiska musen som var först.
Mm.
Jo.
Alltså, om vanligt folk hade liksom varit lite medvetna, samhällsmedvetna och engagerade så hade de ju... Nu är ju vanligt folk inte det och det är ju... Det ska de ju egentligen inte vara på så sätt. Men om de hade varit lite sådana, då hade de ju kanske noterat att det här händer. Och att det är liksom hur tyranniskt och orättvist det är. Och sätter som ett ganska allvarligt varningstecken. Det är som kanariefågeln i gruvan.
Jo.
Det som händer det här, med oss liksom.
Ja, det är alltid det här. Så här, och det är... Man varnar om saker och så går det 10-20 år och sen så glömmer de bort att man har varnar dem om det och så vänjer de sig. Och det så hör ihop lite med det här typ konservatismen, att den ska liksom konservera det som var liberalt för 2 år sedan. Och igår när det var, vad heter det, internationella kvinnodagen, då vad heter det, har ju polisen och försvarsmakten lega väldigt mycket på där och höll på att dryga sig och så. Och man ser ju att alla de typ boomers som i kommentarsfältet tycker att sånt är bra, att de i princip kvoterar in kvinnor i liksom myndigheter med våldskapital och på fältet och så. Stridsutbildade kvinnor, alltså till att i princip bli kanonmat då. Och för polistjejer då att vara på fältet mot babbar och sådär. Och alla de som tycker det är bra i kommentarerna, det är ju typ konservativa. Alltså när man tittar på deras profiler och sätt hur de skriver så. Men hade det varit samma person 80, 70, 60-talet eller konservativa då hade de ju tyckt att det här var helt efterblivet. Och många, alla de här Pride-grejerna som myndigheter gör, alltså polisen och försvarsmakten, många av de här konservativa nu, de försvarar ju det. Eller som i alla fall konservativa. Och det tyder ju verkligen på vilken jävla skitideologi det är. Och det är så skumt att SD så kan använda det begreppet som någonting positivt.
Jag vet, det är en total icke-ideologi. Det är bara liksom det absolut
typ
mildaste formen av reaktionär.
Typ.
Ja.
Ja. Nej, men mycket var det här att polisen i Uppsala län la ut på Facebook då typ att nu är 35% av alla poliser kvinnor då. Och det var ju många stödde det bara och tyckte ja, men det var ju positivt. Men det var också en rätt stor del då som skrev saker som typ där har vi svaret på gåtan, eller då förstår jag bara varför det är som det är, mycket sånt där, och typ, och vad har blivit bättre då med det här. Och när polisen då ska sitta och svara i kommentarsfältet, så på flera stycken så har de skrivit så här: förstår inte riktigt din kommentar, utveckla, eller förstår inte vad du menar. De skrev så flera gånger till flera personer att de inte fattade de kommentarerna. Och det känns som att för alla är det ju uppenbart. Och sen när de skriver vad de menar, att så här, jo, men alltså kollar man korrelation, alltså så här, har det blivit bättre? Eller jag hoppade in när någon annan hade skrivit, då har vi svaret på gåtan, och de hade svarat att de inte fattar vad de menar. Då skrev jag bara att, jo, men han menar ju att det är svaret på varför ni inte har kapacitet till att hantera dagens kriminalitet, inför att ni knäböjer inför BLM och håller på Pride och sådär. Det var faktiskt inte bara jag som skrev just det där knäböjer inför BLM, utan det var flera som faktiskt kom ihåg det. Och sådär. Och då fick man ju bara svaret såhär, en ökad jämställdhet och mångfald är en förutsättning för att vi ska klara vårt breda samhällsuppdrag. Som svar på det skrev jag bara så här: just det, jag kom på ett till också. Det är svaret på varför vissa av er använder OnlyFans. Alltså det är så jävla dumma.
Men det är en så jävla efterbliven, alltså det är ett sånt icke-svar. Det är så förolämpande.
De har inte skrivit det själv. Det är ju bara copy-paste.
Nej.
Men
ja, visst. Men det, alltså, de hade
pengar kan man försöka.
Men man hade ju lika gärna kunnat säga Gud är stor, liksom. Och nöjt sig där. För det är ungefär lika mycket substans. I det där svaret. Det är liksom, jag tycker det känns, alltså när jag läste det så var det nästan bizarrt, för det kändes ju helt frikopplat på det, från det de svarade på. De bemötte ju absolut ingenting i det. Bara för att det här är bra för att vi ska kunna utföra vår uppgift. På vilket sätt då?
Ja, det var någon man som hade någon så här jättebra vetenskaplig lång utläggning om typ så här att kvinnor och barn är mer värdefulla i en krigssituation, och gick in på flera faktorer som varför det är så, hur vår liksom förökning går till, men så här, svaren från typ så här slumpmässiga från timmer och typ så här riktiga mjäkiga gubbar i kommentarsfälten var ju bara så här: du har levt under en sten, så här, nya tider nu, och bara så här, konstiga svar och så här, konstiga motargument. Men det är så här, total liberalism, att så här, allting som våra förfäder har gjort i hela vårt förflutna, tusentals, hundratusentals år, det bara försvinner. Det existerar inte. Det finns inte. Det vi gör nu är rätt. Och då kan man ju vara lite djävulens advokat och säga typ så här att, jo, men vi kanske kommer på någonting som funkar idag. Alltså människan är ju, arien är ju väldigt uppfinningsrik, så vi kan ju absolut hitta på saker och göra på nya sätt nu som funkar bättre. Men grejen är att det funkar ju inte bättre.
Nej, för att man arbetar ju en jävla uppförsbacke när man försöker kämpa emot hur vi har utvecklats som människor liksom, och som djur. Det är ingen slump att vi har de roller vi har, så att säga. Och den där vetenskapliga utläggningen som du beskrev, det är ju liksom, det är så bisarrt att de avfärdar den med motivationen att det är nya tider nu. Och att evolutionsbiologin gäller alltså inte längre, utan den är liksom...
Nej. Nej, men alltså,
har den blivit förlegad på något vis?
Nej, men de svarar på det typ som att ja, men vi vill inga djur. Eller typ så här, ja, men är vi avelskossor? Eller typ så här...
Ja,
som att människan
ja,
är helt
ja, ja. Nej, det mesta av er är avelskossor.
Där har ni svaret.
Jo, men alltså vid en krigssituation, alltså du vet, då jävlar är det, då blir det avelskossa så det bara smäller av det. Och du vet, de kan prata om feminism och sånt så mycket de vill, men då kommer de fan av mig liksom.
Alltså, nej, jag tycker om fan krig när ryssen kommer så kan jag sitta hemma liksom.
Ja, men nu ska du inte vara
lugnt. Ja, sitta och skratta när de får en låt drönare i huvudet.
Kvinnan kommer att gå efter sin naturliga instinkt och flyorna så snabbt som möjligt. När
de kommer sära på benen mot dem.
Ja, jo, men precis. Alltså, så, alltså, det som behövs, det som är problemet är att de här kvinnorna, de har inget yttre tryck i form av ett sant naturtillstånd, vilket gör att de flummar ut sådär. Och de tror på skitsnacket och ingen, den här gruppen är alldeles för stor. Men i en riktig situation så hade propagandan kommit, precis som ni har i Ryssland, att nu ska ni föda barn, förbjuda propaganda och sånt. Och i en riktig krigssituation och sånt så hade de här kvinnorna skjutit sig själv i foten eller gjort vad fan som helst för att undkomma och sättas i vad heter det, skyddgravar.
SVT publicerade en artikel 5 mars som heter en majoritet av svenskarna ville försvara landet i krig. Då så var det någon undersökning från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Och där skriver de faktiskt att det är hälften så många kvinnor som män som vill ställa upp i försvaret, säger Sten Widman, professor vid Uppsala universitet. Så det finns ju redan där. Men då är det typ som, men skulle man skriva till de här människorna som typ försvarar kvinnor som, vad heter det, kanonmat. De hade ju sagt det som att det är något norm eller kulturellt problem. Och det är bara att vi inte satsar på försvaret. Men det finns absolut ingen så här historisk, logisk, biologisk, evolutionär, religiös. Det finns liksom ingen förklaring alls annat än det liberala tankesättet att av någon dum kulturell anledning så blev det så på grund av patriarkatet. Och det är så att ju moderater och typ så kristdemokrater som säger det här. Alltså de använder så här marxistiska och så här termer och så här väldigt liberala termer. Alltså det är så här, det är inte ens, och det är inte ens liberal typ så här 1950-60, utan det är så här liberalt 2020. Det är så här noll konservatism. Men det, ja, det är, man blir lite mörkare när man ser hur folk skriver. Men jag tror det är som du säger, Hansson, att nu kan folk sitta och skriva jäkligt mycket skit alltså. Men när det väl händer någonting, alltså, då blir det andra visor kan jag säga.
Ja, men det är bara
att titta på dem. Och kvinnor som sitter och hejar på när de ser bilder på kvinnor i försvaret. Alltså de kan sitta och heja nu, men det blir inte så kul sen.
Ni som alla tjocka jävla boomers som ska sitta och liksom hetsa mot Trump nu för att de vill ha fred med Ryssland. Liksom. Snälla, liksom. De här människorna, det vet, de kan lösa en biljett ner till Ukraina och slåss.
De tar ju in frivilliga i Ukraina. Ja, kan de åka dit och slåss? Det går.
Ju fler boomer som dör på slagfältet, desto större chans är att Ukraina får en fördelaktig fred. Men de sitter ju bara och e-klassar här hemma. Det är smuts. Det är alltså, polisen är smuts.
Ja. Verkligen.
För att inte tala om, apropå Ukraina, vi har ju i Ukraina så har vi en aktiv krigszon idag, och hur många kvinnor är det som åker dit och strider?
60%. 60% av ukrainska försvaret är kvinnor längst fram som får sina armar bortsprängda. Nej, det kanske inte är så, eller jag vet inte.
Ja, just det, de har ju börjat ta in kvinnor där, tvångsrekrytera dem.
Jo, men alltså tittar du på IDF liksom, jag tror det var någon i kommentarsfältet som sa så här, ja, men IDF, de har haft kvinnor hela tiden och det funkar så bra. Då var det någon som svarade så här, jo, men alltså de står på typ så här gränskontroller och så. De finns i vissa förband, men de är inte stridande längst fram. Kanske någon enstaka, men de blir inte satta där. Det händer inte på det sättet. Men alltså, de fattar ju inte.
Nej, precis. Och dessutom är det ju jävligt lätt att vara kvinnlig soldat när ens huvudmotståndare är barn.
Ah. Jo, och deras argument är anekdotiska också. Så här, ah, jag känner den här ena kvinnan som var jätteduktig där. Men det, så du ser ju bara på bilderna. AK5-man är ju lika stor som dem. Man ser ju att de är 1,60 långa. Liksom. Och det är så här, okej, okay, en man på 1,60-1,70 då. Ja, men det är lite annan fettprocent och liksom, hur benen är
uppbyggda
och testosteron. Vad är det skiljer mellan test och män och kvinnor? Det är inte typ så här 12 gånger eller någonting. Det är någon så här extrem mängd.
Ja, jag fan med det. Men det är också...
haft från, alltså, före födseln i magen liksom.
Det är också liksom muskelmassa och sånt där. En kvinna på 1,60 som är i stridande position liksom. Om hennes stridskamrat, om han är, säger att han är en man på 1,80, väger 90 kilo eller någonting sånt där, och så plus utrustningen. Ja. Om han blir skadeskjuten, finns det inte en chans i helvetet att hon kan flytta på honom och släpa honom till säkerhet. Han kommer få ligga där och förblöda.
Så jag gjorde lumpen 2020. Vi packade ur många tjejers väskor och packade i grejer i andra killars väskor. Jag fick bära vissa av deras vapen för att de inte klarade av det. Nu i efterhand så kände jag, varför gick jag ens med på det? Men det var som en självbekräftelse för mig. Alltså, ni suger.
Ja.
I just den här situationen, de är bra på mycket annat. Men det är... men det är typ inte deras fel heller, men man märker det på många sätt att de blir liksom så här, tjejer, jag tycker tjejer har en annan förmåga att vilja vara duktiga än killar. Tjejer, det ser man på så här snutkvinnor också, att de vill vara liksom, det är som att staten är deras farsa som alltid har typ slagit dem, och de vill liksom, de vill bli älskade igen, de vill bli uppskattade, de vill vara duktiga så. Så vad heter det, de har det här sättet att de, och de staten säger så här, men du är jätteduktig, då tror de ju på det. Och så blir de uppblåsta. Och ja, det är så hemskt att se, men det är som sagt, det är väl kanske som Hansson säger, det är så här, ja, när det väl kommer så kommer de fan. Det kanske är så att så här, någon av de där första kvinnorna som har blivit så här riktigt itutade att de är så duktiga, de kanske skickar någon av dem till fronten liksom. Men sen när de blir så bortsprängda bitar och alla deras tjejkompisar hemma liksom, som är ute på klubben. När de ser någon så här rysk dröna video av att hon blir så här sprängd till aska, då blir det nog stopp på de där påhitten, tror jag.
Sen ska jag se när den vaknar.
Jo, men det är ju en form av det de håller på med, en evolutionär återvändsgren. Hela västerländska samhället är ju en evolutionär återvändsgren för i princip alla säger, ja, för att det här systemet ska upprätthållas så måste vi skaffa hit araber och afrikaner och sånt liksom, för annars går samhället under. Och är det så, då har man byggt ett samhälle som inte, vad heter det, är självständigt, kan klara sig själv. Utan det är någon form av, vad ska man säga, vad ska man säga, det som uppstår när man dränerar vatten, kallas det. Det är en virven. Mm. Vad fan heter det? Det står helt still.
Jag fattar vad du menar.
Ja, men det är en sån, det bara fortsätter att gå ner där liksom i långsamt. De här människorna, jag tänker på den här kommunikatören. Alltså, du vet, den här kommunikatören, den är ju en skattebetald människa som ska liksom... den kommer inte med någon visdom, utan den hamrar ju bara in, vad heter det, budskapen. Det är uppgiften för den liksom. Det är precis som du sa, Gudmarsson, där. Ja, vi måste öka jämställdheten. Men när blir det bra då? Blir det bra vid 50%? Är det 65% vi ska upp till? Är det 80%? Och vad är de vetenskapliga beläggen för detta? Inget sånt ser man aldrig, utan det är bara plattityder och sånt. Helt enkelt. Men nej, jag vet inte, var det på Facebook? Jag är lite allergisk mot att liksom ta strider på sådana här sociala medier. För...
Men Facebook är lite mer nazistiskt nu, faktiskt. Efter den senaste tiden, jag ser nazism varje dag på Facebook. Bara massa så här kommentarer om judar och sådär. Sen är ju svenska Facebook lite annorlunda. Men alltså så här, om jag scrollar mitt flöde, jag får rekommenderat antisemitism till mig på Facebook. Så.
Ja, men det är typ inte konstigt. Lite light. Alltså de vill nog att du ska bli rekommenderad sånt så att du fortfarande behåller dig där.
Ja, så att jag sannar där. Men det gör jag fan inte. Utan jag är ute och slåss med dem var tredje dag. Så det är kört där. Så jag får det bästa av två världar. Jag får sitta på min bubbla på Facebook och hålla på med nazism. Och så får jag gå ut i verkligheten och göra roliga saker också. Men det är en viktig poäng. Fastna inte på Twitter utan gå ut och gör roliga, vettiga saker.
Ja, bra sista ord att avsluta det här med.
Ja, vi stannar där.
Men, ut och gör något.
Exakt, ut och gör någonting för helvete. Men tack för idag. Så ses vi nästa vecka. Ja. Oh. Kör på det. Tack.
Hejdå.
Triumph of the world. Our enemies shall fall. of a race. Now they'll see the triumph of